Hej allesammans, det här är Ångestpodden. Du är varmt välkommen till avsnitt 300!
Yay!
Vad är det för sjukt?
Grattis på din grattisdag! Lite så känns det.
Ja, det känns jubileumsaktigt.
Ja, lite
det
så.
Det känns liksom som att kondolianserna borde strömma in en sån här dag.
Vet du vad jag har tänkt på?
Nej.
Att så här, vi brukar säga att om vi är så dåliga på att fira,
ja.
Och nu gör vi liksom inget jättestorslaget av det här. Dock ska ju sägas att vi firar ju varje årsdag med podden.
Ja.
Och så får vi också tillfälle att fira de här 100 avsnitten. Mm, för att infaller ju aldrig samtidigt.
Nej.
Så att så jävla dåliga på fira.
Det blir ju tårta idag.
Ja, det får det bli.
Gud ja.
Mm.
Men jag tror liksom så här att nej, vi kommer inte göra världens största grej av det här. Det är 300 avsnitt. Det enda vi kan lova är att vi kommer köra ända in i kaklet med Ångestpodden.
Mm.
Speciellt nu när jag känner så här, åh gud, folk vill så gärna problematisera kring att prata om ångest och psykisk ohälsa. Usch. Alltså jag, det är ett avsnitt för sig, men jag nu börjar jag bli så trött faktiskt.
Ja, vadå, jag tänker ju att jag kommer fortsätta göra avsnitt så länge folk vill lyssna på den här podden.
Verkligen.
Så jag ser ingen anledning till att inte Nej. Fortsätta.
Nej, men absolut ändå. Jag bara känner så här, herregud, vad är problemet? Är det så att vi har sjukhus som går ut och skriker om att så här, det kommer bara friska personer och söker hjälp för sin ångest hos oss?
Mm.
Det är ju inte ett problem.
Nej. Vadå, jag tyckte det, den jämförelsen var så himla bra igår när vi liksom diskuterade det här hemma.
Ja.
Just att man liksom nu då börjar problematisera kring att så här, nej, det är klart man inte ska söka hjälp så fort man går igenom en liten skavighet i livet och jada. Men det är väl fortfarande upp till, nu menar jag inte liksom att lägga allt ansvar på vården, men vi drog ju bara jämförelsen att så här, det är väl inte så att vården går ut och bara säger så här, ja, alla måste lära sig vad som är en ofarlig och farlig leverfläck. Om Nej. Man har en leverfläck på kroppen som man typ tycker kliar eller som man blir lite orolig för, då kollar man ju upp det. Bara så, jag vill bara veta att den är ofarlig.
Ja.
Det är väl samma sak om man säger, jag mår dåligt, jag vill bara kolla upp, är det här liksom ett normalt tillstånd eller behöver jag hjälp?
Men sluta göra människor så dumma.
Ja.
Alltså precis. Jag är helt övertygad om att det kanske är en på tusen som går och söker hjälp i onödan för sin ångest.
Mm.
Och som så här, det är väl ingen människa som tror att livet ska vara 100.
Nej.
Eller så här, om det är det, då mår man också ganska så jävla dåligt. Och då behöver man hjälp. Alltså jag fattar typ inte diskussionen.
Nej, inte jag heller. Eller, jag alltså, fattar.
Så här, vi måste normalisera att livet är 2+. Alltså att livet är ganska piss.
Mm.
Alltså så är det ju.
Mm.
Men det är ju inte ett, alltså folk slår på stora trumman som att säga, ah, folk går och söker hjälp och pratar om att de mår så jävla dåligt, det får folk att känna efter.
Mm.
Det är ju inte ett problem. Tvärtom säger ju vården att vi släcker bara bränder, vi kan inte jobba förebyggande.
Många gånger kommer alla hit för sent.
Exakt.
Liksom. Mm. Ja, och jag har liksom tänkt på det nu liksom, ja, men kanske för att vi ändå firar 300 avsnitt idag. Att så här, jag vet ju vad jag menade i vårt allra första avsnitt där vi säger så här, det här ska vara en podd om att det är okej att inte alltid må bra.
Ja.
Men med den meningen sagt menar ju inte jag att, och så fort du inte mår bra, då ska du söka hjälp. Men det är som att det är där diskussionen har hamnat.
Ja.
Att så fort man menar att man ska prata mer om psykisk ohälsa och att inte må bra, så menar man också per automatik att så fort ditt liv inte är bra, då behöver du nog hjälp och stöd. Och så är det ju inte.
Men vad är det för snugg?
Ja,
alltså?
Ja, det är ett helt eget avsnitt som ni hör.
Vi är denna veckan sponsrade av Mendly,
appen som gör det möjligt att chatta med en psykolog. Och det här är ju alltså flexibel terapi på riktigt.
Verkligen. Och Mendly har ju drivit en kampanj nu som heter Terapi, vad är det för skit?
Mm.
Och jag tycker det är så himla bra, för det där tankesättet kring terapi att så här, nej, men det passar inte mig, det är bullshit, det är så jävla andligt typ. Alltså det känns som att det finns så mycket fördomar om terapi och det finns så många saker att skylla på för att undvika att gå i terapi.
Ja, en av liksom fördomarna som jag verkligen har haft länge,
ja,
det är just det här med att all typ av terapi handlar om att man ska gräva liksom, du vet, bak i tiden. Bara gräva i det gamla. Och det kan man ju tro att jag skulle tycka om eftersom jag är nostalgiker. Men det kan ju vara när man liksom mår dåligt, känner man så här, men jag vill inte ta i tur med någon gammal skit.
Nej, precis.
Men så funkar ju inte all terapi.
Nej, men alltså första gången jag skulle börja i terapi, då kände jag att så här, om man går i terapi är man så jävla sjuk.
Mm.
Alltså nu är jag så sjuk så att jag kommer bli inspärrad någonstans.
Mm.
För att så här, om jag väl behöver terapi, då är det kört för mig.
Ja, jag minns det faktiskt jättetydligt. Jag vet inte första... varför. Ja, alltså för vi bodde ju tillsammans då. Och det var liksom en jättestor grej då i vårt liv att säga okej, nu ska du börja i terapi.
Ja.
Och när du då gick iväg från vår lägenhet och skulle dit första gången, det var ju liksom så här, aha, någonstans visste vi ju att din terapisession, hur lång den skulle vara.
Ja.
Men det var ändå så här, nu får vi se när vi ses nästa
gång. Eller hur? Alltså undrar om jag kommer tillbaka hem.
Ja.
Alltså...
säger jag hej då nu för några månader för att du kommer kanske bli inspärrad här.
Ja, men förstår du?
Ja.
Att det var liksom, det var min kunskapsnivå angående terapi.
Ja, ja men det är ju helt...
Men jag tror också att många tänker så här, men vadå terapi, vad är det för quick fix? Mm. Alltså att man liksom inte... att man behöver något mer liksom för att bli frisk.
Och det kan ju lite höra ihop med, den, med liksom min fördom då som jag hade om att man ska vara gräva i det liksom gamla. För att man kan också tänka då så att ja, men om man inte liksom går till botten och går tillbaka i mitt liv, då tänker man att terapin per automatik då är en quick fix.
Ja, men precis. Och vet du med vad jag har hört många säga?
Nej.
Ja, men terapi passar inte mig.
Ja.
Det är den typiska alltså, så här.
Nej men den är det ju med. Ja, terapi är säkert skitbra. Men jag kan klara det här på egen hand.
Eller,
men
exakt.
Inte för andra absolut. Men för mig, nej.
Och man bara så här, alltså varje terapisession är ju såklart helt individuell.
Mm.
Det är ju inte så att man ska så här tryckas in i världens minsta mall.
Nej.
Utan man får ju ganska mycket utrymme till att, ja, men till att skapa en terapi som också passar en inom ramarna för exempelvis KBT.
Ja, precis. Och det skulle jag ändå säga. Nu har jag ju själv använt Mendley. Nu är min behandling faktiskt avslutad. Men under typ 6 veckors period använde jag ju Mendley. Och man får ju väldigt mycket fria tyglar kring hur man tar till sig terapin, hur man gör sina övningar, mm. när man ska göra dem på dagen. Så det är liksom upp till dig. Det krävs ju mycket arbete från dig, men det är ju också väldigt skönt.
Ja. Du laddar ner Mendley via App Store eller Google Play.
Tack, Mendley.
Det känns lite jubileumsaktigt att det här avsnittet verkligen är önskat.
Ja, i början på det här året så gjorde vi ju ett relationsavsnitt, en så här varaktig kärlek.
Exakt.
Och det var väldigt många som uppskattade det. Vi gjorde ju också ett olycklig kärleksavsnitt i början på sommaren. Och nu kommer då ett till kärleksavsnitt tillägnat oss singlar, tror jag.
Detta är som en boost i singelliv.
Mm.
Vi har med oss relationsexperten Daniela Gordon.
Ja, nu också aktuell med sin egna podd, ju, Kärlek och terapi.
Ja, och Sofie, den är så spännande.
Mm.
Har du väl börjat lyssna, då är du fast.
Ja, men där är det liksom, du får följa med in i ett riktigt terapisamtal. Mm. Alltså de poddar terapisamtalen.
Ja, så det kan ni lyssna på efter det här.
Yes.
Men Sofie, kände inte du att Daniela kom dig så nära?
Alltså hon läste ju mig som en öppen bok. Det var faktiskt, det var obehagligt faktiskt.
Ja, men hon sa ju faktiskt, alltså trots att det här är fokus singel så sa hon ändå grejer om mig och Emil.
Mm.
Som jag bara såhär, nej men gud, hur kan du veta människa?
Mm.
Alltså förstår du?
Mm. Och det var väl nog inte att hon liksom läste just mig som en öppen bok, utan mer så här. Hon kunde nog se väldigt många av hennes klienter i mig också.
Absolut, ja, men såklart. Alltså, ja. Men hon var ju bara som ett fyrverkeri att få träffa.
Mm.
Vi rullar intervjun med Daniela Gordon.
Varsågoda! Hej Daniela och välkommen till Ångestpodden!
Tack!
Gud vad kul det är att du är här!
Ja, det är roligt att vara här.
Vet du är så liksom färgsprakande, man får energi av dig. Det kände jag direkt.
Hur känner du direkt? Det var slappt.
Får vi se hur vi känner när vi stänger av här.
Ja, precis.
Ja, men för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Daniela Gordon och jag har arbetat med samtalsterapi 40 år. 26 av de åren jobbade jag också med kroppsterapi.
Mm.
Kroppsterapi och samtalsterapi. Jag är också sångerska och låtskrivare.
Okej, okay. Det visste vi inte.
Nej, men jag finns på Spotify.
Vad spännande.
Ja.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Mm. Alltså ångest är ju rädsla. Det är det ångest är. Men det jag tänker på är att mina klienter, de säger antingen mår de bra eller så har de ångest.
Mm.
För mina klienter är ångest ett ord för att må dåligt. Och det tycker jag är ganska intressant, att den yngre generationen, för jag jobbar väldigt mycket med yngre människor, kan inte definiera olika typer av känslor. Man säger inte jag känner mig rädd, ledsen, jag har olust, jag känner mig frustrerad, jag känner mig förvirrad, jag känner mig ensam, utan allt är ångest.
Ah.
Och när jag då frågar, vad menar du med ångest? Jag har ångest. Så att det är ganska intressant. Det har blivit ett så att säga ett generellt begrepp för att inte må bra.
Det är så
känner ni igen det här?
Jag känner igen det så.
Jag känner igen det i mig själv också, tror jag. Ja. Sen så är jag inte rädd för att försöka sätta ord på den ångesten och då kanske komma fram till att det är ensamhet jag känner eller nervositet eller liksom så här. Men det första som kommer upp i huvudet är ju typ, ja, men jag har ångest.
Ja.
Ja.
Och det viktiga är att när man vågar definiera det, då blir det ju en ren känsla. Mm. Ångest i sig är ju rädsla.
Ja.
Och ofta säger jag, vad finns bakom ångesten?
Mm.
Och då måste de känna efter ett tag. Därför att man är bara i kontakt med rädslan. Man är i kontakt med ångesten. Men man vill inte riktigt känna vad som finns bakom. Så jag vill poängtera det här. För jag tycker det är viktigt att vi börjar sätta ord på våra känslor.
Mm.
Det blir mycket lättare att hantera.
Mm.
När man kan göra det.
Mm. Verkligen.
Ja, det är så sant.
Men idag ska vi ju prata kärleksångest.
Mm.
Och du är ju alltså samtalsterapeut som träffar väldigt många både ofrivilliga singlar och par i kaos. Men varför blev du så intresserad av att hjälpa personer som har kärlekstrubbel?
Ja, jag har ju arbetat med all slags terapi i 40 år, men efter jag gjorde Gift i första ögonkastet.
Mm.
Och nu har jag ju en podd.
Ja.
Som heter Kärlek och terapi. Och där får man ju lov att tjuvlyssna på en riktig terapisession för både singlar och par som har problem med kärlekslivet.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt härligt, för terapi kostar ändå en del pengar. Och genom att få lyssna på andras problem så kan man lära sig mycket om sina problem. Det är också därför ni har det här.
Men har du liksom alltid varit intresserad av kärlek? Nej, men alltså, har du varit intresserad av att förstå problemen kring det?
Jag har alltid varit, alltså, att jag blev kärleksexperten, det var efter Gift i första ögonkastet. Ja. Därför att det var så tydligt där. Men jag har alltid varit otroligt intresserad av relationer och av att komma nära. Mm. Jag är väldigt intresserad av intimitet. Vad är det som gör att människor inte kommer nära varann?
Mm.
Jag var alltid ett sånt där barn som bara ville att alla skulle vara lyckliga och må bra och komma nära och det skulle kramas och det skulle pussas. Alltså, jag är fortfarande sån. Det är därför jag tycker corona. Jag har kommit på att det jag saknar mest i coronatillvaron så är det att jag inte får lov att ta på människor.
Mm.
Jag tycker om det. Jag tycker om att kramas. Jag tycker om att röra människor.
Mm.
Ja.
Men som sagt så tänkte vi ju att vi ska fokusera lite mer på liksom singlarna idag.
Ja.
Och liksom vi har ändå sagt det mycket i podden att så här, vi tror att många som lyssnar på oss är singlar, eller vi upplever det, alltså vi vill slå ett litet slag för singelskapet nästan, för att många är det i kanske vår ålder, eller jag vet inte, men vi upplever det i alla fall.
Nej, men och också att man många gånger lite tycker synd om singlar. Alltså ja, att man lite, ja. Men så här ändå bara slå ett slag för att singelskapet kan vara väldigt nice också, och att man inte måste vara i en relation och att man inte måste sträva efter att vara i relationer. Mm. För man kan må väldigt bra ensam också. Mm. Ja.
Men Sverige är ju väldigt singeltätt, det känns som man hör det mycket. Alltså varför tror du att det är så? Är det liksom många ofrivilliga singlar eller trivs många med att vara singlar?
Jag tror att det är blandat faktiskt. Vi har ju en kultur i Sverige, jag vet inte om ni känner till det här för ni är unga, men vi har haft en kultur i många, många år som där när man säger ensam är stark.
Mm.
Ah.
Vi har den kulturen i Sverige. Sverige är ett långt, stort land. Vi bor inte särskilt tätt om man jämför med Danmark till exempel. Så vi har inte varit tvungna att frottera oss mot varandra, gnugga mot varandra. Vi har inte varit tvungna att göra det. Och jag vet att på 70-talet när jag var ung så var det ofta det där, hörde jag ofta mina vänner säga, ja nu är man vuxen, man ska inte ha behov av sina föräldrar. Man ska inte behöva sina föräldrar. Man ska klara sig själv. Mm. Det var ett honnörsord att klara sig själv. Jag tror vi har den kulturen med oss någonstans.
Jag tycker fortfarande det är
ja,
så.
Gud, ja, gud ja. Att man strävar efter att vara självständig.
Ja.
Det är ju lite coolt att vara. Liksom. Ja.
Det, precis. Ja. Och det är ju någonting som är sorgligt med det, för att vi är ju sociala varelser. Och allt som, det som får oss att må dåligt, om man tittar på grunden till det är att inte tillhöra.
Mm. Ja.
Vi har ett enormt behov av att höra till, tillhöra andra människor.
Mm. Ah.
Så att om en tillhörighet betyder det, det betyder riktig kontakt, det betyder närhet, vi behöver det.
Mm.
Så det är sorgligt. Men jag tror singelkulturen växer över hela världen.
Mm.
Det gör den ju.
Ja.
Så det är inte bara ett svenskt fenomen. Och jag tror att det är tre faktorer som skapar singelkulturen.
Mm.
När det gäller att inte våga välja. För det första så har vi ett enormt valutbud nu för tiden. Med nätet och att det finns så många singlar.
Ja.
Singelkulturen växer och det betyder att vi har fler och fler singlar. Så vi kan inte välja. Vi är rädda för att göra ett dåligt val.
Mm.
Så frihet har blivit frihet att slippa välja. Det är frihet. Men det är inte bara det. Det är också så att det finns en global upplevelsekultur som också tjänar pengar på att vi inte duger, att vi inte är lyckade, att vi inte är smarta, att vi inte är snygga. Det skapar ju jättemycket efterfrågan.
Mm, mm.
Och den här kulturen, och som då sprids väldigt mycket i sociala medier,
ja.
Den har också skapat totalt orealistiska förväntningar på vad en kärleksrelation är för något.
Mm.
Det ska pirra varenda minut. Vi ska vara konstant tända på varandra. Vi ska känna total passion hela tiden. Det får aldrig vara vanligt eller så att säga tråkigt.
Mm.
Så vi tror att relationen ska vara Hollywood, kallar jag det för. Som ett sprakande tomteblås. Och det är ju ursvårt att både hitta detta och att leva upp till det själv. Man blir ju
ja.
Jättestressad, känner du igen det här Sofie?
Ja,
man blir
jättestressad.
Det här är det ena. Det andra är, det är tre saker som jag tycker är väldigt viktiga här. Det andra är att vi är så yttre orienterade, det vill säga vi är så uppkopplade hela tiden. Vi vill hela tiden ha bekräftelse av andra människor. Det här gör att vi har tappat kontakten med vårt eget inre. Ofta får vi ångest när vi är ensamma och inte pratar med någon eller är uppkopplade.
Mm.
Därför att då känner vi den här inre tomheten. Och den här inre tomheten gör att vi inte vet vad vi vill ha. Vi vet inte vad det är vi letar efter. Det är nummer två.
Mm.
Nummer tre är att I och med detta, att vi inte är i kontakt med oss själva, så har vi en väldigt bräcklig självbild. Mm.
Ja!
Vi känner oss så osäkra. Mm. Och i den bräckliga självbilden så är vi rädda för ett visskap. För vi känner att går vi in i ett visskap så förlorar vi vår självständighet. Och det är samma sak som att jag förlorar mig själv. Mm. De här tre sakerna tror jag är jätteavgörande.
Ja,
det... Men gud, jag tycker det är så spännande. För alltså, det första du sa angående Hollywood, nej, men att så här, relationen ska vara Hollywood. Mm. Jag är ju i en relation, jag har en distansrelation. Och jag kan liksom känna igen det i min relation också. Att jag tänker att så här, åh, nu har vi varit ifrån varandra i 1,5 vecka. Nu ska det vara så passionerat. Det, vi ska liksom inte vilja släppa varandra. Och så ses man och så här, ja, jag älskar den här mannen, men det är inte passionerat varje sekund.
Och det, och vet du vad? Det ska det inte heller vara.
Nej.
För tänk dig själv att om det alltid vore likadant, då blir ju det tråkigt.
Ja, gud, det är så.
Det är ju, om du äter anka till middag varje dag, som är, som jag tycker är supergott,
ja,
då är det ju inte spännande längre.
Nej.
Det, hela vårt liv bygger ju ändå på att kontraster, vi behöver det.
Mm.
Så du vill inte att det ska vara likadant hela tiden.
Gud, det är så intressant. Men vad är trossatser för någonting?
Jättebra fråga och så viktig. Har du läst om det i min bok?
Ja, vi har läst båda lite grann. Ja.
Ja,
mm.
Ja, alltså, folk känner inte till trossatserna, vet ni varför? För de är ofta omedvetna.
Mm.
Och de är som en blöt filt som ligger över en. Trossatser är omedvetna generaliseringar vi har om olika saker och oss själva, som grundas i barndomen.
Mm.
Till exempel om din pappa säger till dig när du gör någonting, ah, du är hopplös, du är så klumpig, och du får höra det här gång efter gång efter gång, du är hopplös, du är så klumpig, eller alltså, du fattar ingenting, du är obegåvad, eller du är lite dum i huvudet, då blir det till slut en trossats.
Ah.
Jag är ointelligent. Jag har sett det så många gånger hos mina klienter. Vad har du fått det ifrån? Att du är ointelligent? Jag, men, jag känner mig dum. Jag känner mig ointelligent.
Mm.
Och så när vi börjar rota i det där, så ser vi, oj, ja, det där fick du höra. Antingen av någon taskig lärare eller av en förälder. Eller så blev du jämförd med ett syskon som var briljant och begåvad. Förstår ni?
Mm.
Och då blir det. Och trossatserna. Tänker du på kärleksrelationen eller när du tänker på trossatser?
Nej, men jag tänker på, för när vi läste lite om det, just det här med att man liksom, ja, men man säger saker till sig själv som man nog gör ganska omedvetet, vilket ja. om jag då bara kopplade det till mig själv som ju är singel, och ja, vi kommer komma in på det lite senare, med att så här, jag tycker det är ganska jobbigt att dejta, jag tycker inte det är så kul heller, har jag typ intalat mig, för att jag nog säger till mig själv att så här, nej, men jag kommer inte prestera på en dejt. Jag kan inte få fram mitt bästa jag på en dejt. Det är helt fel forum för mig att visa upp mig, typ, känner jag. Mm. Och jag är rädd också att, men om jag har chattat med någon på Tinder och de bara har sett mina bilder, så ska de ju tycka att jag är ful i verkligheten. Det är någonting som jag säger till mig själv jättemycket. Mm. Vet jag ändå, det är jag medveten om. Så jag undrar hur mycket negativa saker jag säger till mig själv som jag inte ens vet om. Mm. För det här har jag ju ändå, visst, det kanske jag funderat på nu i och med att jag har läst lite om det.
Ja.
Men,
ja. Så din trossats, förutom att du tror att du är ful, den är ju väldigt tydlig.
Ja.
Så kanske din trossats är, jag har inte det som krävs för att inleda en relation.
Ja, det kan det nog vara.
Någonstans. Och, för hur är det när du lär känna, är det, du är heterosexuell, så att
mm.
Är, hur är det när du lär känna mannen? Har du bättre förtroende då? Eller är det, pågår det här hela tiden att du...
Nej, jag är ganska då. Jag har ju väldigt svårt för att lita på människor. Extremt svårt.
Svårt att lita på andra eller på dig själv?
Nej, på andra.
Okay. Mm. Så har du en trossats som du kanske inte tycker är så rolig att erkänna, men du har chans att erkänna det nu. Man kan inte lita på män.
Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm.
Och den är livsfarlig. Mm. Och det är väldigt vanligt att kvinnor har den trosatsen. Därför att har du haft några dåliga relationer då killar bara försvunnit eller ghostat som de gör nu för tiden, som jag tycker är fruktansvärt.
Ja, det är vidrigt. Mm.
Det är ett oacceptabelt beteende. Det är så elakt. Mm. Och det är verkligen grymt. Alltså inte på ett positivt sätt, elakt sätt. Nej, men det är lätt att få den trosatsen. Och har du haft en pappa som inte har funnits där för dig?
Nej, då har, det skulle
jag
inte.
Jag säger inte att du har det, men jag säger då är det lätt att få den.
Mm.
Nej, man kan inte lita på män.
Mm.
Har du haft en pojkvän som har varit otrogen? Alltså det ja. Och den är livsfarlig, för det har du med dig hela tiden när du går in i en relation.
Mm.
Och vad som händer är att det är därför det är så negativt att ha dåliga trossatser och negativa trossatser. Mm. Därför att det vi tror på, det skapar vi också. Det undermedvetna drar till sig det undermedvetna tror på.
Mm.
Det är det som är det tråkiga.
Ja.
Så lever man då, tror du då att man kan inte lita på män? Du letar, ditt undermedvetna letar hela tiden efter signaler på det. Du blir misstänksam. Du letar fel.
Mm.
Du vågar inte öppna upp och säga jag tar emot honom.
Ja, nej. Lite så är det nog.
Du garderar det hela tiden. Och då, det känner ju han.
Mm.
Och jag brukar alltid säga så här: om inte du öppnar ditt hjärta, då kan inte heller mannen bli kär i dig.
Mm.
Han måste känna ditt hjärta för att bli förälskad.
Mm.
Oh my God. Med det vill jag inte. Jag är verkligen av den åsikten att vi inte ska kasta oss ut. Det är det många gör idag.
Mm.
Från total stängdhet så kastar vi oss ut totalt och överger oss själva. Vi överger oss själva. Det är inte modellen, utan jag säger öppna ditt hjärta lite i taget. Och se om han är värd din kärlek. Lite i taget. Men öppna lite i taget.
Mm. Gud, det är så fint att lyssna på det. Alltså du liksom, jag vet inte, men ja, man förstår. Eller Sofie, nu blev det här väldigt centrerat kring dig, men visst förstår.
Ja, men det kommer det ju bli eftersom det är jag som är singel.
Nej, men visst förstår man också. Ja, du gör det så tydligt, Daniela.
Mm, vad skönt.
Ja.
Ja. Det är viktigt att människor förstår vad jag menar.
Mm.
Ja.
Men du, alltså när vi har inte läst hela din bok från perm till perm, men vi har bläddrat, det fanns liksom så många delar som man ville dyka in i.
Mm-hmm.
Du skriver i din bok om att vi har delpersonligheter.
Mm.
Vad betyder det egentligen?
Det betyder att vi är inte en, vi är många personer. Det vill säga, det här känner ni igen.
Mm.
Du är en person när du träffar dina kompisar. Du är en annan, kanske när du är med din pojkvän. När du träffar dina föräldrar blir du en tredje. När du går in i din yrkesroll är du en annan.
Mm.
Vi tar ju på oss olika roller. Men det är inte bara på det planet, utan i de här delpersonligheterna så finns det till exempel en beskyddare. Hur skyddar vi oss? Det är en delpersonlighet. En behagare, en pleaser som vill vara till lags. En kritiker. Det pratar ni om. Den inre kritiken, det är en jätteviktig delpersonlighet. Kontrollanten.
Mm.
Hur vill jag ha kontroll? Sen har vi omedvetna delpersoner. Vissa är väldigt medvetna. De kallas för primärdelpersonligheter. Det är de vi tycker om. Det är de som är starka.
Ah.
Det är de jag har räknat upp här. Men sen så har vi då delpersonligheter som vi inte är så medvetna om. Som är lite skamfyllda. Den skamfyllda till exempel. Det har vi alla i oss. Det finns en del, den som skäms. Delpersonligheter är olika delar av vårt inre barn. Det är väldigt viktigt att jobba med terapi. Mm. Det inre barnet, och då finns det det övergivna barnet, det finns det lekfulla barnet, det finns det magiska barnet, det finns olika aspekter av vårt inre barn. Det finns hur många delpersonligheter som helst faktiskt, och när man pratar med en klient, då märker jag när de säger någonting, låt oss titta på den delen i dig, hur ser den ut som en person? Mm. Blunda så ser vi, och så får du gå in i den.
Wow. Mm. Men i din bok så skriver du också om myter kring relationer och kärlek. Så vi tänker att vi ska läsa upp några av dem, så får du spräcka hård på de här myterna. Mm. Och den första är...
För vi kände igen dem så otroligt mycket. Vi
kände att
det här har vi sagt i kompisgänget, det här har vi sagt till varandra.
Och man säger det till sig själv ganska ofta också.
Ja.
Den första är då, om det är meningen att jag ska få kärlek i mitt liv, bara händer det.
Mm. Alltså det där är ju, det är ju det här lilla barnet som inte behöver uttrycka sina behov, och det gör ju, många vuxna är ju barn. Vi tror att andra ska läsa det vi behöver.
Ja,
universum ska veta att jag vill ha en kärlek, så den kommer bara dimpa ner framför mina fötter.
Den gör ju det på film, hallå.
Det kommer inte hända. Jag har levande bevis på det, för att nu kommer ju många människor till mig som vill just jobba med kärleksrelationer eller att hitta kärleken. Och när de inser vilket jobb de måste göra med sig själva, så säger what?
Mm.
Så är det. Och det ger resultat hela tiden.
Ah.
Det är underbart.
Ah. Men också nästa myt. Alltså som jag tänker, nej det här är ingen myt. Nej, men för att vi har sagt det så mycket, vi har pratat så mycket om det. Mm. Män tänder inte på starka kvinnor.
Mm. Precis. Och vad står det sen? Efteråt. Ja, så här är det. Män tänder visst på starka kvinnor. Om du, trots att du är stark, också visar att du behöver... En man, om du nu är heterosexuell eller en annan kvinna. Därför att om du är stark och överdrivet självständig och hela tiden markerar att du inte behöver något, då känner framförallt inte mannen, han måste känna att han har något att tillföra. Om han känner, hon behöver ju inte mig, vad ska jag ge henne? Jag har ingenting att ge. Hon klarar sig, hon behöver inget. Så att det är otroligt viktigt, och det här har man ju sett väldigt mycket, att väldigt starka entreprenöriga kvinnor, de har ofta, många av dem är singlar.
Mm.
För de kan inte gå in i det som är det mer receptiva, feminina sidan. Och både män och kvinnor har manliga och kvinnliga sidor. Det ska vi ha. Men om man överidentifierar sig med det ena eller det andra, så blir det inte så bra.
Men jag kan nog uppleva att, alltså, många män blir liksom hotade. Alltså de känner sig så hotade av att av att en kvinna är liksom självständig ekonomiskt, att alltså,
ja. Jag förstår vad du menar, och vet du vad? Det är ett så nytt fenomen. Så att vi lever ju fortfarande i en gammal patriarkal struktur.
Mm.
Det är ju ändå så att det är inte så många år som kvinnor har varit så här självständiga. Och inte behöver mannen för att klara att leva i en familjerelation och så vidare. Så var det ju... Alltså, förr i tiden. Det är inte så många år sedan det var så. Så att det finns liksom, det finns lite grann i våra gener. Men den mannen som är rädd för dig, som är stark, honom ska du inte vara tillsammans med. Det finns starka män, och det finns många män som också gillar starka kvinnor.
Mm.
Sen finns det den där andra typen av man som själv känner sig liten och ganska kanske känslig och sårbar, och som vill ha en stark kvinna för att hon ska ta hand om honom.
Finns de verkligen, tänker jag?
Ja.
Och det kanske vissa starka kvinnor tycker om, för att då får de dominera och få vara starka hela tiden. Och det kan vara en utmaning för en kvinna att möta då en stark man utan att gå i maktkamp.
Mm. Just det. Mm.
För är man en stark kvinna och har liksom erövrat sin styrka, då kanske man inte vill heller få den kraften och styrkan ifrågasatt.
Mm. Ah, gud, det är så intressant. Mm. Mm.
Men hur visar man då att man liksom ändå behöver mannen? Alltså jag kan känna typ så här, det är många kompisar som har sagt till mig med att så här, ah, men du känns så himla självständig och cool i det och liksom stark i det, och att du typ inte bryr dig riktigt. Men jag kan ju känna mig, alltså jag kan ju stundtals känna mig jätteensam och ställa mig frågan så här, men varför får jag aldrig till en relation? För att jag liksom, jag har aldrig varit i en relation. Mm. Och jag kan ju inte relatera till det mina vänner säger om mig. Jag känner mig inte alls speciellt stark i min självständighet. Jag känner inte liksom, jag känner inte heller att jag är dålig på att visa att jag behöver mannen som jag träffar liksom. Men ändå så blir det som att de till slut, ja men, klipper banden med mig. Alltså jag vet ju inte vad det beror på, men är det då att jag, alltså hur visar man att man behöver dem trots att man är en stark, driven, självständig kvinna som klarar sig själv? För det gör jag, och jag vill känna att jag gör det. Jag vill inte känna att jag är beroende av en man rent ekonomiskt eller liksom i min självkänsla och så. Men för den sakens skull betyder inte det att jag vill vara singel. Jag vill ju träffa någon liksom, någon gång.
Ja, jag tror inte att det handlar om självständighet på det här, i det här, utan jag tror att det handlar om, faktiskt om hur mycket du öppnar ditt hjärta. Mm. Jag ska förklara.
Ja.
Jag tror att kanske i början så känner du dig tryggare i mötet och är mer sårbar kanske och transparent. Men när tiden går, då kanske du blir räddare, och då kommer kanske din trosats upp. Kan man verkligen lita på honom?
Ja, exakt så här är det, ja.
Ja. Och då, bara i den tanken, så har du distanserat dig. Mm. Förstår du? När du går och frågar dig om du kan lita på honom, så börjar du distansera dig. Och då stänger du till lite grann. Mm.
Mm.
Och det plockar han upp undermedvetet. Mm. Han känner din rädsla kanske mycket mer än att han stör sig på din självständighet. Det är vad du säger till dig själv.
Mm.
Men förutom det så är det otroligt viktigt att öva sig på intimitet. Och vad det handlar om är att visa sig istället för att visa upp sig. Vi visar upp oss hela tiden på Facebook, på Insta. Allting är en konstant uppvisning.
Ja.
Och i och med att vi är så vana vid det där, hela tiden.
Ja.
Jag gör grimaser nu, hur vi visar upp oss, vi tar våra selfies. Ja, i och med att vi gör detta hela tiden, så blir det en slags vana, det blir ett sätt att vara på.
Ja.
Om vi till exempel, vi säger så här att du har en dejt.
Mm.
Istället, då sitter vi ofta och ska vara kuliga och vi ska vara charmiga och vi sitter och liksom visar upp oss, eller hur?
Ja.
Men om vi istället vid en dejt säger så här: du, jag är så nyfiken, vad är viktigt för dig i livet? Berätta om någonting som har varit svårt i dina relationer tidigare.
Mm.
Vad gör dig olycklig? Eller, vad gör dig lycklig? Ni har helt andra frågor. Och att man själv också berättar sådana här saker som har med en sin att göra. Berätta något om din barndom. Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Alltså, man får ju en helt annan kontakt.
Ja. Det där låter som en dröm.
Ja, men det är ju inte svårt.
Nej.
Det är ju bara att ställa de frågorna.
Uh-huh.
Och börjar man öppna upp, för det här är det intima samtalet.
Mm.
Börjar man öppna upp för det, då har man kommit in på en helt annan nivå.
Mm.
Och då känner man, nu börjar den här människan visa sig och inte bara sitter och skojsar bort sig hela tiden. Mm. Så. Sen är det andra faktorer som gör att, man, att skapa intimitet, det är, handlar om att ge det man vill, ge den kärlek man vill ha. Att verkligen ge kärlek. Och ha det här som jag pratade om innan, det mottagande. Jag tar emot den här människan nu när jag sitter på den här dejten. Jag tar in, alltså det här, jag öppnar mig här inne i bröstet. Jag öppnar hjärtat. Jag andas både ut och in. Jag tar in den här personen. Jag öppnar ögonen, jag tar in den här personen. Jag smakar på energin. Det är något helt annat. Än vi sitter ju ofta, vi är ju ofta upptagna av vad det är vi vill leverera.
Ja, alltså.
Gud ja.
Oh, och då blir vi självupptagna. Så är det. Och sen så pratar jag ju, ja, det kan vi prata mer om sen, det här med självkärleken, att det är så viktigt.
Nej, men nu, alltså när jag hör det här tänker jag, nu drar jag mig till minnes liksom min singel, alltså när jag har varit singel i mitt liv, period tänkte jag säga, men det var ju betydligt längre, det var ju flera år. Men jag undrar, ni vet när jag hör det här tänker jag så här, hur fan lyckades jag och min kille tillsammans? För jag har ju alltid också spelat de här rollerna när jag har varit på dejt och visst det är för att vi var kompisar sen vi var unga, alltså kanske, ja jag vet inte.
Vet ni vad? En viktig sak, förutom det att man visar upp sig, så sätter vi ju på oss masker.
Ja.
Den roliga clownen,
gud ja.
Fixaren, den intelligenta. Ja. Vi har de här, den sexiga, vi spelar ju upp roller. Det är förödande för en relation, för den orkar vi ju inte upprätthålla.
Nej, det är jättejobbigt. men jag tänkte också på en myt till som... Alltså i vår generation, 90-talisttjejerna, 20-någonting, alla har sagt det här någon gång. Är det rätt? Är det lätt?
Okej, den där är bra faktiskt, för det är så här. Det är nämligen lätt när det är rätt, men det tar inte 5 minuter. Det är inte vid första anblicken. Attraktion, vi hänger ju upp oss på attraktion.
Ja.
Vi tror att om vi inte är omedelbart attraherade så är det ingenting. Och det där är fel, för attraktion är inte samma sak som relation. Och vet ni, de har gjort en undersökning att av alla de människor som lever i lyckliga relationer, 90% av dem har träffats minst 5 gånger innan de förstod att det var så. Men jag hör ju hela tiden, ja men det är fel, efter första dejten ger en dejt till, dejt två, det är fel. Alltså vi har så bråttom.
Ja,
så att så här, när du väl är rätt så känns det lätt på det sättet att du känner att du är dig själv, den här människan. Det är naturligt. Känner inte du det, Ida?
Jo.
Du är dig själv med Emil, heter
han. Ja, Emil heter han.
Ja.
Ja, men till 100%. Men när du säger det här med undersökningen också. Vi hade ju känt varandra i typ 3 år innan vi insåg att så här, vänta. Jag är skitkär i dig. Alltså.
Du ser.
Om någon hade sagt det till mig efter 1 år hade jag bara aldrig liv. Alltså det är han och jag, nej. Vad är det för sjuk? Alltså...
Det är underbart att höra det här, Rida. För det här betyder att den här omedelbara attraktionen, den är så, det är en enorm myt. Och det är därför det är underbart att folk som har varit vänner i åratal plötsligt kan bli förälskade. Vad som är viktigt att känna är, tycker jag att den här människan är sympatisk? Har vi ett fint flöde mellan oss? Känns det bra att kommunicera om det är krystat? Det är ju inte bra.
Nej.
Om det känns krystat eller stelt. Eller, det ska ju vara, kännas trevligt.
Ja.
En bra flow. Men den där attraktionen. Det är jättesynd att vi tänker så mycket på den. För att jag vet, eftersom jag har jobbat med människor i 40 år. Att folk som inte har känt någon attraktion överhuvudtaget. Har blivit... haft fantastisk attraktion när de väl har blivit ihop. Och jag skriver ju om en sån klient jag hade i boken som heter Vera, som bara gick på attraktion och bara hade massa one night eller two night stands. Och jag sa till henne, du får inte gå på attraktion.
Va?
Ska jag inte gå på attraktion? Nej, gå på någonting annat. Gå på sympati. Gå på att du har ett bra, en bra kommunikation. Och hon gjorde som jag sa. Och till slut säger hon till mig, jag har träffat honom. Jag kände ingenting när jag träffade honom. Men vi hade det här flowet, så jag bestämde mig för att låta honom växa på mig.
Ja, alltså.
Och det har hon gjort, och nu är vi störtkära och nu har hon barn.
Oh, wow. Jo, men för det känns också som att samhället har ju målat upp en bild av att, eller så här, samhällsbilden är så mycket att så här, åh, det ska vara direkt, ska det vara kärlek första ögonkastet. Mm. Det ska vara liksom,
nej, men det är den här, alltså vi sågs ju på en dejt och vi skulle ju bara ses en timme. Ja. Men det var ju att vi satt och pratade i 5 timmar
för, och så flyttade han in och så. Ja. Det är liksom, det känns som så här bilden på något konstigt sätt.
Ja. Vet, något som är, det intressanta är att förr i tiden så var ju äktenskapet och relationen en social konstitution, det vet ni.
Mm.
Man, och det har man ju i vissa kulturer fortfarande, man blir alltså bortgift.
Ja.
Det har man ju, det håller ju på att bli omodernt. Men det var det. Sen kom den romantiska kärleken. Den uppstod alltså på 1200-talet, men jag menar, långt efter det så hade vi ändå, när det gällde giftermål, så var det ju en social konstruktion. I Frankrike har man ju vetat om det här fram till nyligen. Man har alltså en partner, sen har man en älskare och älskarinna. Det har de ju satt i system i Frankrike. Där är passionen, och här är den här familjen skaffar barn med.
Där är det, jag tror att jag håller på att försöka. Ja, där är det praktiska och där är det roliga.
Ja, exakt. Liksom. Ja. Men vad som är intressant nu, så vi har gått åt andra hållet.
Ja.
Vi har gått, och det har ju mycket att göra med myterna och filmerna, ja, Hollywood, precis, allt det där. Vi ser ju, filmerna slutar alltid med den perfekta kyssen, tomteblosset. Och så tror jag att så här ska det alltid vara.
Ja.
Totalt orealistiska förväntningar på relationen.
Ja.
Men om man nu är, jag tror ju att många liksom av våra lyssnare som också är singlar kan relatera till detta, men jag som då har liksom, ja, men jag tycker inte att det är speciellt kul att dejta, jag tycker det är ganska jobbigt liksom. Om det kanske är för att jag blir väldigt nervös av det och känner att jag inte kommer till min rätt och ja, massa så. Och sen ibland kan jag känna så här att, ja, men varför ska jag tvinga mig själv in i dejtandet? För det känns som att jag gör lite avkall på mig själv om jag gör någonting som jag inte vill. Samtidigt så fattar jag ju att det är det jag behöver göra om jag nu ska träffa någon. Det, alltså jag är så tudelad i det. Hur ska jag tänka?
Men du ska vara dig själv helt och fullt. Du ska göra dejten till din dejt.
Ja.
Inte the date. Så här ska en date vara.
Mm.
Eller hur?
Ja.
För det har vi ju myter kring daten.
Ja.
Det är din date. Det vill säga, du säger precis vad du har lust med. Du kommer till honom och så säger du, vet du vad, jag tycker det är urjobbigt det här. Jag tycker det är så jobbigt att man ska hålla på och presentera sig för varandra. Så låt oss få det här överstökat fort själva, den där inledningsfasen. Du berättar, jag vill prata om någonting som jag tycker är viktigt.
Mm.
Ja, och så säger du det. Eller berättar något som är viktigt. Det här vill jag prata om. Och så gör du det till din dejt.
Mm.
Är du med?
Ja.
Och vad som också är viktigt är att när vi är redo, och det som gör oss redo, det är självkärleken som gör oss redo. Jag vill prata mer om det. När vi har den, Då behöver vi inte hålla på, då försöker vi inte anpassa oss till någonting.
Nej.
Nej.
För det är typ det som är problemet, kan jag tänka, att jag har ju aldrig tänkt det är min dejt. Jag har tänkt att det är hans dejt i sådana fall. Att han ska tycka att jag är skön, jag är rolig, jag är härlig.
Det är en uppvisning.
Liksom.
Han ska ha uppvisning.
Ja, ja, men verkligen.
Hur känns det att tänka det är min dejt?
Jätteskönt.
Ja. Och vet du vad jag vill komma till här också? När du är redo och slutar att förställa dig, då kan du träffa din dejt var som helst. Det behöver inte vara en dejt.
Nej.
När du står i kafékön och du ser, den här människan ser spännande ut, då kan du bara börja prata. Du, vilken berätta, varför väljer du den här kakan? Vad är det som är bra med den? Eller, du står på ICA och i fruktdisken och ser någon som ser intressant ut. Du kan bara prata med någon nu. Hur vet man att en melon är mogen? En avokad är mogen? Alltså, du kan ju prata, när du har den här avslappnade känslan att du är dig själv, då är det inte svårt att få igång en dialog med någon. För du vet att jag vill inte förställa mig.
Mm.
Det är inte det handlar om. Det handlar inte om någon, att vara duktig.
Nej, men hur når man den självkärleken då? Mm. För det inser jag ju att det har jag jättelite
precis
av.
Nu kommer vi till det. Självkärleken är att behandla dig själv som du behandlar din bästa vän. Ida är väl en av dina bästa vänner. Hur är du mot henne?
Snäll. Men jag vet inte hur jag är.
Men du är ju så.
Ja, men vänta, berätta du. Hur, när du relaterar till henne, vad tänker du då? Vad känner du då?
Jag menar att jag är snäll, omtänksam, vill henne väl, få henne att skratta och vara glad.
Förhåller du dig så till dig själv?
Nej, det gör jag nog inte.
Nej, hur förhåller du dig till dig själv?
Jag vet inte.
När du till exempel går, det är en sak när du sker, men när du då går på dejten till exempel, är du så där snäll och förlåtande och avslappnad?
Nej.
När det gäller dig själv?
Nej, då är jag stressad.
Va? Vad gör du?
Då är jag stressad.
Ja, vad tänker du då om dig själv? Är du välvillig då eller?
Nej. Alltså jag tänker nog inte typ så här, oj nu sitter jag här och är ful, utan jag tänker, undra vad han tycker om mig.
Alltså, hela tiden.
Ja.
Och det har du ingen aning om.
Nej.
Så det är helt värdelöst.
Ja.
Utan tänker du på vad du tycker om honom då?
Ja, det gör jag ju, men inte lika mycket som vad han tänker om mig.
Nej. Så du är ute och fiskar efter bekräftelse hela tiden?
Ja då. Jajamän.
Och då, alltså bekräftelse, vi är ju bekräftelse-junkies,
ja,
tyvärr. Och då i det jag menar, du tappar kontakten med dig själv.
Ja.
För du har hoppat över till honom och tror att du kan läsa
ja, men då,
hans
det är också,
tankar.
Och det är också som att jag tar för givet att så här, men jag kommer tycka att han är trevlig och fin och så, men det viktiga är vad han tycker om mig. Mm.
Eller så är det precis tvärtom. Nu är du inte sån, men det finns de som hela tiden letar fel och kritiska för att de är så rädda för närhet.
Ja, nej, men det är jag inte.
Nej, där är inte du.
Nej.
Men det är samma sak, att man koncentrerar sig på fel saker istället för att tänka, nu vill jag ha ett härligt möte.
Mm.
För jag tillbringar ändå minst en timme med den här människan, vare sig det är bra eller dåligt. Jag har ändå bestämt mig för att ha det här mötet. Och om du då är välvilligt inställd både till dig själv och till honom, hur tänker du då? Vad känner du då?
Ja, men jag vet inte. Jag har liksom aldrig...
Nej, men om du börjar tänka nu.
Ja.
Med mig här.
Mm. Men då tänker jag väl att det skulle kunna bli bara väldigt trevligt oavsett utfallet.
Precis.
Ja.
Skippa utfallet.
Ja.
Du är så målinriktad. Du tänker på redan på hur det ska sluta.
Klockorna
innan
ska ringa i kyrkan. Nej, men ja, jo. Ja, jag ska nu. Ja.
Precis.
Ja.
Utan det är mötet, kontakten. Mm. Det är det jag menar med intimitet.
Mm.
Titta in i ögonen. Och så säger den här personen någonting som du känner, hur kan jag få det här att bli levande?
Mm.
Han säger kanske någonting där du märker, nu händer det någonting här, vad intressant.
Mm.
Och att du också visar, det här vill jag kommunicera, det här vill jag ge. Mm. Alltså i varje möte så ger man ju av sig själv.
Mm.
Det är mycket viktigare att tänka, vad vill jag ge i det här mötet? Det är väl en vacker, ödmjuk tanke.
Ja, verkligen.
Ja. Och vad du vill naturligtvis få härliga saker, men det kan du aldrig garantera.
Nej.
För du vet inte vad den andra vill ge dig eller vad den andra ger dig. Den här människan kanske bara ger dig massa depp.
Mm.
Det kan du inte kontrollera.
Nej.
Men du kan kontrollera vad du själv vill ge och din grundinställning. Och även en människa som är depp eller dyster eller mörk blir blir uppmjukad av din välvilliga inställning.
Mm. Ja, det är
sant. Så att det är, alltså, jag tror att väldigt många i er generation, ni betygsätter både er själva och den andra hela tiden.
Ja.
Mm.
Och det, då blir det inte levande. För det som är levande, ni vet varför är barn levande?
Nej, men därför de är så jävla fria i sitt liksom varande och tänkande. Och...
De dömer inte.
Nej, exakt.
De är med varandra.
Exakt. Mm.
Och de leker.
Ja.
Ja. Och om vi börjar se istället, aha, nu, vad ska vi leka för det?
Ja, så sant. Ja. Mm. Men det var många också som skrev, alltså många skrev så här till oss att om man då hamnar i en situation där man faktiskt vill lära känna någon mer, man har kanske varit på några dejter och man kanske börjar känna så här, det pirrar lite, jag tycker om den här personen, och så vill inte den ses mer.
Mm.
Att man då hamnar liksom i en situation där man bara klankar ner på sig själv, man liksom undrar, vad fan gör jag för fel?
Mm.
Hur ska man tänka?
Ja, ja, vad du har gjort är att du har gett bort din makt. Du har gett den här personen makt att värdera din självkänsla. Värdera om du duger eller inte.
Mm.
Vad du glömmer bort är att den här personen har ju sin totalt egen agenda som inte har med dig att göra. Den här personen kanske säger, åh, hon är alldeles för bra för mig. Jag klarar inte henne. Jag klarar inte av det här. Jag kommer aldrig kunna leva upp till det hon är. Och därför försvinner han.
Mm.
Det kan vara precis tvärtom. Du har ingen aning.
Nej.
Jag kom, alltså, eller en person som har jättesvår anknytning. Som bara vågar dejta 3 dejter. Det är det enda han gör hela tiden.
Mm.
Och så fort du börjar komma lite närmare måste dra sig undan. Du har ingen aning, utan du tror att för mycket ligger på dig.
Mm.
Det är inte att, vad har jag gjort för fel? Det är inte så det ligger till. Det är inte, vad har du gjort för fel? Det är någonting som har hänt mellan oss. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Det tråkiga är att när den andra försvinner så får man ju aldrig heller reda på.
Nej.
Och det är därför de försvinner. För man behöver aldrig stå för någonting.
Nej, nej. Oh, gud, det är så sant.
Mm.
Det är den här kulturen, det är det som är det tråkiga med sociala media. Sociala medier är att vi kommunicerar så mycket via text.
Ah,
och då är det bara att försvinna.
Mm.
Hela tiden ser mina klienter, nej, men jag pratade med henne. Har du pratat med henne? Då tänker jag telefon. Nej, nej, man pratar ju bara via sms.
Ah.
Allt pratar via sms.
Ah.
Det är inte prat.
Nej.
Sms är sms.
Mm.
Vi är ju rädda för att kommunicera med rösten.
Ja, alltså.
För då avslöjar vi oss.
Mm.
Du kan inte mörka på samma sätt. Och därför är ju väldigt många människor otroligt rädda för att ringa och prata i telefon. Det är det bästa man kan göra.
Mm.
För när du innan dejten så är det egentligen bra om man kan prata med varandra i telefon. För då får man ju en känsla för den andra personen. För rösten är så avslöjande och man känner ju flödet, kommunikationen.
Ja.
Men det är vi livrädda för.
Det har jag nu aldrig varit på en dejt där jag först har pratat med personen i telefon.
En gång har jag faktiskt varit det. Men ja. Nej, fast då var det så här, ringde liksom 02:30 när han hade varit ute.
Ja, men det räknas fan inte.
Men vi hade där fylleringar.
Booty call.
men vet ni, alltså, vet ni vad jag också tänker? Alltså i hela så här Tinder-eran och hela, alltså att vi liksom, alltså vi blir så otränade i att sätta ord rent, ja men verkligt. Mm. För vi kan använda korta liksom, vi behöver ju inte stå för någonting som du säger.
Alltså, det här är så bra det du säger. Vi har lärt oss att kommunicera via tecken bara.
Mm.
Vi ger varandra tecken. Vi pratar inte längre. Vi formulerar oss inte. Vi läser inte böcker.
Nej.
Det är ju någonting i det här som blir väldigt, väldigt andefattigt.
Mm.
Och vad gör då väldigt många unga människor när de träffas? De har svårt att prata med varandra, så de kollar på serier.
Ja.
Eller hur?
Det är så sant.
sant. Ja. Man behöver inte prata, man sitter där så håller man i varandra handen och har det mysigt och tittar på serier. Ja. Och det är så bra med serier för det är inte en film, det är 20.
Ja.
Och då kan man bara kolla. Alltså ursäkta mig, nu låter jag lite raljerande. Visst är det underbart att titta på serier också.
Ja.
Men ni förstår vad jag menar.
Ja.
Vi har, vi, alltså vi, och det ser man ju när man tittar på tonåringar som är tillsammans. De sitter ju bara tillsammans och tittar på sin mobil. Då sitter 3-4 personer och stirrar in i den gemensamma mobilen.
Mm.
Och kollar på vad som händer där. Men man kommunicerar inte det man upplever själv. Det här är ett problem.
Mm.
Det här är jag orolig över.
Ja. Men vi fick ju också väldigt mycket frågor från våra lyssnare. Ja, så vi tänker att vi, nu kommer vi verkligen inte hinna med alla, men vi tar några stycken ändå. Då var det en som skrev, jag är 24 år och har varit singel hela mitt liv, vilket är lika med ångest, om det nu är ångest, och känslor av misslyckande. Hur ska jag tänka?
Mm. Ja, då är vi åter där igen. Att vad består ditt misslyckande av? Är det att du måste titta på vad är det som gör att det inte händer? Är det den andra personen som försvinner? Är det jag som blir rädd? Är det jag som hittar fel? Alltså du måste ju titta på vad det är som gör att relationen inte blir av.
Mm.
Det är väldigt viktigt att titta på de relationer jag har haft. Kan jag se ett mönster? Ofta finns det ett mönster i relationer. Hur de tar slut. Eller att de inte händer. Vad är det som händer som gör att det inte händer?
Mm.
Alltså, gör en relationsinventering. Det är jätteviktigt. Så att det är inte ett misslyckande. Utan du har nog inte använt rätt strategi. Och det är allt ifrån trossatserna som vi pratar om till självkärleken. Går du bara omkring och vill ha bekräftelse, och när man vill ha det, då anpassar man sig ju hela tiden.
Ja.
Man pleaser och visar inte sig själv, utan inbillar sig att man tror att man vet vad den andra vill ha. Man blir ju inställsam och konstig.
Ja.
Man blir
inte... Nej, det blir inte bra. Alltså jag har gjort så konstiga saker på dejten, sagt att jag har sett filmer, att jag är intresserad av någon jävla sport jag skiter i, bara för att jag vill liksom.
Ja. Precis. Mm. Ja, så att vad som är viktigt för den här, var en kvinna, är att hon tittar på vad är det som har gått fel.
Mm.
Och det som är så viktigt är att ha en vision, vad vill jag ha? Vad vill jag känna? Inte hur ska han eller hon se ut?
Nej.
För det blir aldrig så.
Nej.
Det är intressant.
Nej.
Din Emil ser inte ut som din
Nej.
Drömkille heller.
Absolut.
Nej, det är det som är
inte det som jag liksom alltid hade sett mig med.
Som
eller
din typ.
Exakt.
Som man kallar sin typ.
Han kanske bockar en grej av det som är min typ. Alltså.
Ja, och precis. Så att, men hur vill jag känna?
Mm.
Jag vill känna att jag kan vara trygg med den här personen. Jag vill känna att jag kan lita på den här personen.
Mm.
Jag vill känna att jag har ett stimulerande samtal. Jag vill skratta med den här personen. Jag vill känna att den här människan är intresserad av mig.
Ja.
Och förstår mig. Alltså sådana saker.
Mm,
och så vad är det för egenskaper jag letar efter? Jag tror inte att den här 24-åringen har gjort en ordentlig inventering av sig själv.
Nej.
Så att det här misslyckandet, det är så tråkigt ord.
Mm. Ja.
Det är inte ett misslyckande, och du är bara 24 år.
Ja, jag skulle precis säga det.
Men du är alltså, så ung
fortfarande. Och jag är 24 år och har aldrig haft en relation. Du är bara 24 år, kom ihåg
precis.
Det. Liksom hela livet framför dig.
Precis, ja. Precis.
Mm.
Och vi mognar så olika i det här.
Mm. Exakt.
Och finns inget fel i det.
Nej.
Det är en annan som skrev så här, jag vet inte om det här var en kille eller tjej som skrev, men hur ska man släppa tanken kring att det alltid kommer finnas någon som är bättre än mig själv? Varför skulle någon välja just mig?
Mm. Men alltså, ni hör ju återigen,
det är bra
och dålig, vem är bra och vem är dålig, vad är det som är bättre, vad är det som är sämre? Alltså, det är så förenklade tankar som inte har någon förankring i verkligheten.
Ja,
det är, alltså, vad den här människan hela tiden känner är jag duger inte.
Nej, precis.
Eller hur? Mm. Så att vad den här människan behöver göra är att arbeta på sin självkänsla. Det vill säga, och självkänsla är självkärlek. Precis. Mm. Jag är min egen bästa vän. Jag gör så, vad är det jag vill uppleva i en relation? Jag vill uppleva uppskattning. Vad kan jag göra för att uppskatta mig själv? Vad kan jag göra för att göra mig själv glad? Mm. Och hur kan jag vara min egen bästa vän? Sådana saker. Mm. Så otroligt viktigt. Min podd. Jag har ju 5 singlar. Mm. Som jag gör terapi med. Och det intressanta i den här podcasten är att jag har aldrig träffat de här människorna.
Nej.
Jag har pratat med dem i 5 minuter.
Mm.
Och det är första terapisessionen. Och det är så intressant för jag söker mig fram till deras problematik.
Ja.
Och där har jag... jag har en kille som heter Claes. Som hela tiden, han är skådis.
Ja.
Och hela tiden det här med att visa upp sig.
Mm.
Det är så intressant.
Mm.
Och jag har en annan kille som hela tiden också vill vara behaga och anpassa sig och vara till lags. Jag tror att det är väldigt bra att lyssna på kärlek och terapi. Man lär sig jättemycket när man hör andras problem.
Mm.
Därför att det är väldigt många i en generation som inte läser böcker.
Mm.
Och då är det därför jag har gjort podcasten, då den ypperligt tillfälle att förstå och lära sig saker.
Ja, precis.
Mm. En annan skriver så här: jag lyckas aldrig få känslor för någon längre. Jag blev förstörd för många år sedan. Hur gör man?
Mm. Det är så att jag brukar säga att den här personen har lagt den här relationen på ett altare.
Mm.
Ah.
Den kärleksrelationen, det var den stora kärleken i mitt liv.
Ah.
Jag kommer aldrig kunna älska så här mycket igen. Och så har man lagt den här relationen på ett altare som man tillber hela tiden. Och så jämför man hela tiden andra möten med de där känslorna. Man ger inte ens de andra relationerna en chans att komma dit.
Mm.
Utan man är väldigt snabb. Nej, men det känns inte rätt. Det känns inte rätt. Det betyder att det kändes inte som det kändes med den här personen. Och det är förödande. För vad som är intressant är att kärlek, det är därför jag älskar kärlek. Kärlek är ju en universell kraft.
Mm.
Jag anser att vi består av kärlek. Vi är en kärleksimpuls, vi människor, djupast sett. Är vi en enda stor själ, vi är kärlek. Och alla relationer är, kan man säga, olika delar av den kärleken. Små skärvor av den stora kärleken. För ni vet ju, om ni tänker på alla människor ni älskar, visst känns det olika?
Mm. Ja.
Mm. Det är olika delar av samma stora kärlek.
Mm.
Det är som olika blommor i en stor kärleksbukett. Förstår ni?
Ja.
Så att därför är det galet att jämföra.
Ja. Gud, det låter så fint också när du säger det med blommor. Jag ser det så tydligt.
Ja. Sen är det vissa kärlekar som känns, kanske drabbar oss hårdare, känns starkare. Ja, det är inte det att allting är likvärdigt. Men det är helt fel att hålla på och jämföra hela tiden. Och framförallt om man har haft en stor kärlek som har slutat olyckligt. Att sätta den på en pedestal och hela tiden nedvärdera alla andra.
Mm.
För vad den här personen som har skrivit det här, eller undrar det här, kritiserar hela tiden alla andra möten. För de lever inte upp till den där som den här personen har upplevt innan. Och det där är inte bra.
Nej. Nej. Och en sista bara. Alltså, lyssna fråga. Det skriver någon så här: hur pratar man om förväntningar man har på den man dejtar? Känns som att det så lätt blir missförstånd.
Mm. Alltså, ordet förväntningar är ju aldrig bra.
Nej.
För förväntningar betyder att du har haft en förutfattad bild av hur det ska vara, vad som ska hända. Och då har du låst dig och då blir det inte öppet. För allting som är levande måste få leva. Det får inte vara förutfattat.
Mm.
Men du kan säga istället: det här är viktigt för mig i en relation. Det är det här jag behöver i en relation.
Mm.
Men du kan ju inte sitta och läsa upp det för en människa du träffar första gången. Liksom. Jag vill att lista. Du ska vara empatisk och trygg, bla bla bla. Är du det? Ja, säger den här personen som vill ställa in. Ja, men det blir konstigt.
Ja.
Det viktiga är att du ska veta dig själv. Vad det är som är viktigt för dig. Och så får du ju se när du träffar den här människan. Om den här människan har de här egenskaperna.
Mm. Ja. Väldigt, ja, det är, du får nu komma tillbaka, Daniela.
Ja, men, för vi måste mycket. Komma tillbaka.
Ja. Alltså, men nu har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig i livet?
Mm. Alltså det som inspirerar mig är det här vi har gjort precis nu. Mm. Jag älskar djupa samtal där jag får fin kontakt med dem jag pratar med. Det känner jag att vi har här i rummet.
Ja, känner jag.
Ni är så öppna. Det är så underbart och jag öppnar mig så mycket jag kan i det här mötet. Mm. Jag blir så inspirerad av intimitet. Jag har gjort en skiva om det. Jag har gjort en show om intimitet. Det inspirerar mig jättemycket. Och det inspirerar mig att hela tiden växa och utvecklas. Och det inspirerar mig att arbeta med andra människor. Anledningen till att jag jobbar med terapi, jag har ju mitt eget varför. Och det är, jag blir hög när jag känner att människor uppnår en större potential än den de tror att de har. Det är alltid det jag strävar efter. Det är inte bara, jag vill att du ska bli av med din ångest. Mm. Det räcker inte för mig. Jag vill att du ska mer än så. Jag ser någonting som kan blomma, som är fantastiskt. Och det vill jag hjälpa till med. Det vill jag bidra med.
Mm.
Så att det gör mig jätteinspirerad. Så jag blir väldigt inspirerad när jag hjälper människor också och arbetar med det. Och jag blir jätteinspirerad av att sjunga. Och skriva musik.
Mm.
Det är många saker som inspirerar
mig. Ja, det är väl härligt att det är så.
Och vara med mitt barnbarn är fantastiskt. Och vara med min käraste och min dotter. Ja, allt det där.
Tack så jättemycket för att du ville ge stången.
Tack så mycket.
Tack. Har du experimenterat på det här sättet som Daniela?
Lite.
Mm.
Jag har gått på mina dejter, det har jag faktiskt gjort.
Det är bra. Alltså jag får rysning av det.
Ja, men det var alltså när hon sa det, jag bara hur dum i huvudet är jag egentligen? Nej, men alltså på riktigt, bara det är så sjukt hur man så någonting som är så jävla normalt egentligen att man skulle tänka att nu går jag ju på den här dejten för min skull, men helt seriöst, det hade jag aldrig gjort.
Nej,
aldrig.
Alltså, tänk alla dejter, alltså jag tänker när jag utgår från när jag var singel också. Jag har aldrig gått på min dejt.
Nej.
Jag har bara gått på killens dejt.
Ja, alltså, men jag har ju insett kanske dels för att jag ändå har gått i lite terapi nu under sommaren och så. Och liksom efter allt som hände i mitt liv i början på sommaren att det har inte bara varit i kärleksrelationer som jag har, alltså jag har nog lite gått på kompisdejter också, om man nu ska kalla det kompisdejter, men alltså jag har väldigt ofta anpassat mig till vad jag tror att andra vill ha mig. Alltså vem är jag för den personen och inte tänkt, vem vill jag att den personen ska vara för mig?
Nej, gud, aldrig tänkt.
Nej. Så det har ju verkligen blivit en jättetankeställare för mig. Och ännu mer när vi hade träffat Daniela.
Tack snälla Daniela för att du kom till oss. Jag tänkte att vi ska be våra lyssnare om en sak.
Mm.
Alltså eftersom det ändå är avsnitt 300. Mm. Kan inte ni hjälpa oss skapa en liten revolution? Skicka det här avsnittet till en singelkompis. För det här är inte så här, jag ska para ihop det med någon. Jag ska göra det här. Utan det här är så här, tja, hej, jag vill boosta dig. Det här, du kommer relatera.
Ja. Precis, gör
bara
det.
Så. Snälla, gör det. Hjälp att skapa den här revolutionen.
Och kärlek och terapi kan ni ju lyssna på överallt om man lyssnar på poddar.
Ja.
Tack så jättemycket Daniela för att du ville komma och gästa Ångestpodden.
Ja. Nu ska vi avsluta med tips också.
Ja.
Nu blir jag jättepirrig. Gud vad pirrig jag är som vanligt när jag ska prata om min älskade, älskade vän Christian Dahlström.
Ja. Ni känner säkert
igen Christians namn sen, ja men vi har ju tipsat om honom flera gånger, han har även gästat Ångestpodden ju 2 gånger.
Hans podd Sinnessjuk tror jag är väldigt känd för många liksom. Mm.
Han gjorde ju den här dokumentären om kimchi och kombucha och sockerchoy.
Och även en dokumentär om Thomas Eriksson och omgiven av böckerna.
Yes, nu har han gjort en ny dokumentär.
Ja, och den här är, för mig känns den också väldigt, väldigt historisk, som ett historiskt dokument från liksom psykvård, psykiatri, hur vi har behandlat människor med psykiska besvär.
Mm.
Jag tror att de flesta känner till Thomas Quick, Sture Bergvall och hela den rättsskandalen. Och någon som var tongivande i den var Margit Norell, fostrad i en väldigt så här freudiansk teori.
Ja, och nu har alltså Christian gjort en dokumentär om henne, hennes liv och ja, men det är så mycket psykiatrisk historia här.
Som är vidrig.
Ja, och Christian är ju otroligt bra på att berätta den här historien.
Ja, men så här var det ju liksom, att det som var i rättsfallet Thomas Quick, det var ju att han skulle minnas tillbaka. Han hamnade ju som att i någon slags trans nästan, när de skulle återuppväcka minnena från då de här påstådda, eller han tog ju på sig väldigt många mord som det sen visade sig att han aldrig hade begått.
Mm.
Och man började liksom fundera på den här behandlingen han fick liksom rent psykiatriskt, hur mycket den faktiskt har skadat honom och hur jävla farligt det är att mixtra med psykiatri på det sättet.
Mm. Och ja, Margit Norell är ju väldigt tongivande i många andra rättspsykiatriska fall också.
Mm.
Och ska ju också sägas att Sture Bergvall, Thomas Quick, har ju själv lyssnat på den här dokumentären och tycker att den är väldigt bra. Så vi avslutar det här 300-avsnittet med en liten trailer från Christians dokumentär. Ni kan lyssna på den genom att bli Patreon. Ni hittar all information på sinnessjuk.se.
Ja, och alltså fan vad jag älskar, alltså helt ärligt talat.
Tack för att ni finns, vi hörs nästa vecka.
Kan en domstol i en mordrättegång ta hänsyn till en 4-årig flickas vittnesmål? Det är frågan sen Stockholms tingsrätt idag beslutat häkta en 33-årig obducent som misstänkt för mordet på Katrin da Costa sommaren 1984. Aldrig tidigare i svensk rättshistoria har en så ung flicka åberopats i ett så allvarligt brottmål.
En person som verkligen har lyssnat och tagit sig tid är Barbro Sandin, vår internationellt sett kanske mest namnkunniga psykoterapeut för schizofrena. En väl dokumenterad terapi är hennes arbete med Elgard Jonsson på Säters sjukhus.
Johanfallet, ett av Sveriges mest uppmärksammade mord, håller kanske på att få sin lösning. Det gäller den 11-åriga Sundsvallspojken Johan Asplund. En patient på ett mentalsjukhus påstår sig ha utfört mordet och åklagaren tar allvarligt på erkännandet.
Vad är det man inte får såga? Barn får absolut inte såga. Vad är det man inte får såga?
Man får inte blanda terapi med vanlig förundersökning i ett brottmål. Speciellt inte om det gäller flertal mord som här.
Utan Margit Norell, ingen Thomas Quick.
Har man styckat en kropp på det här sättet så att de har bevisligen mördat henne också. Var skulle man annars få tag i kroppen? Det är absurt. Jag tror att faktiskt gemene man tycker att det här är en helt absurd rättegång.
Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det är.
Redan i Quicks första åtal för mord engagerades professor Sven-Åke Kristiansson som minnesexpert.
Sture. Borta för alltid.
Podplay.